Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Det är påskdag. Påskveckans crescendo verkligen. Centrum för där vår tro har sitt liksom utgångspunkt. Och lite tidigare idag så har vi ju hört orden från Lukas evangeliet i 24 kapitlet om några kvinnor som söker sig till Jesu grav på påskdagens morgon då. Kommer dit med kryddor för att förbereda eller egentligen göra färdigt kroppen för den sista vilan. Något de fick avbryta i samband med att det var påsk och firande och sabbat. Och så överraskas de av att den där stenen är omkullvält och att graven är tom. Och så är det några män som sitter där i vitande, skinande kläder. Vita skinande kläder. Som vi andra texter förstår är sända av Gud, änglar. Och de påminner om vad Jesus har sagt till dem under sitt liv. Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Det där oväntade och omöjliga som bara plötsligt händer. Jesus är uppstånden. Guds barmhärtighet som vinner över allt det som talar om ondska, smärta, lidande här i världen. Att allt det inte har den sista makten och ordet med i laget, utan det har Gud. Och Gud kommer med liv. Ett liv som är lätt för oss att missa om vi inte stannar upp inför det för att ta emot. Och den här morgonen när vi är här för att stanna upp tillsammans så är det just det jag vill sätta vår uppmärksamhet till. Vår möjlighet att få stanna upp vid vem Gud är den här morgonen och välja att vara människor som tar emot. Allt det som är Guds barmhärtighet och liv den här morgonen. För även i våran tid är det ju så att det är så mycket som talar för att det onda har kraft med sig in i den här världen. Om det så är i vårt personliga lidande och vår personliga smärta över saker. Eller när vi tittar på den stora världsscenen av allt som händer kring krig, våld och maktutövande. Som inte använder makt för att skapa gott utan för att slå sönder, söndra, härska och få mer till sig själv. Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Det där oväntade och omöjliga som bara plötsligt händer. Jesus är uppstånden. Guds barmhärtighet som vinner över allt det som talar om ondska, smärta, lidande här i världen. Att allt det inte har den sista makten och ordet med i laget utan det har Gud. Och Gud kommer med liv. Ett liv som är lätt för oss att missa om vi inte stannar upp inför det för att ta emot. Och den här morgonen när vi är här för att stanna upp tillsammans så är det just det jag vill sätta vår uppmärksamhet till. Vår möjlighet att få stanna upp vid vem Gud är den här morgonen och välja att vara människor som tar emot. Allt det som är Guds barmhärtighet och liv den här morgonen. För även i våran tid är det ju så att det är så mycket som talar för att det onda har kraft med sig in i den här världen. Om det så är i vårt personliga lidande och vår personliga smärta över saker. Eller när vi tittar på den stora världsscenen av allt som händer kring krig, våld och maktutövande. Som inte använder makt för att skapa gott utan för att slå sönder, söndra, härska och få mer till sig själv. De här orden som änglarna säger till kvinnorna vid graven, de andas texter från Gamla testamentet och de andas ord från en av profeterna i Gamla testamentet. Och vi har ju den här våren lyft fram lite olika texter från Gamla testamentet, så även den här söndagen. Vi ska gå till Jesaja, det 53 kapitlet. Och Jesaja, han talar i en serie profetior, förutsägelser om vad Gud ska göra. Så pratar han om en lidande tjänare. Och det här är ju långt före Jesu föds, 540 år ungefär. Och det är i en situation där Israels folk är i fångenskap i Babylon, tror man, när de här profetierna sägs. Så de här orden som jag kommer läsa alldeles strax, de skapar hopp just där och då för människor som väntar på Guds ingripande. Och Guds ingripande kommer att komma. Folket får återvända från den här babyloniska fångenskapen. Och det sker genom ett lidande och att människor går in och kliver in och tar plats i ett lidande för att det där ska kunna ske. Och då knyts de här texterna som jag kommer läsa strax till precis det som hände där och då. Men vart efterhand så hamnar Israel i nya bekymmer och ny fångenskap och andra makter tar över landet. Och snart kommer de här texterna också bli hoppets texter för att Gud återigen någon gång i framtiden ska gripa in. Och det är ju här vi lever med den här texten om att Guds ingripande sker genom Jesus Kristus. Så nu läser jag från Jesaja, det 53 kapitlet. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vände sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad av Gud, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg, men Herre lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ättlingar och ett långt liv och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över skall han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora. Låt honom dela bytet med de mäktiga, för att han var beredd att dö och blev räknad som syndare när han bar de många skuld och bad för syndarna. Det som händer Jesus under den här veckan, påskveckan för länge sedan nu, det är helt och hållet i linje med de här orden som Jesaja förmedlar. Så på samma sätt som det gav hopp för ett folk i Babylon om att Gud skulle gripa in, så är det också någonting som vill bära hopp till dig och mig en dag som den här. I texten så ser vi att den säger någonting om framtiden. Och den säger någonting om Guds tjänare Jesus. Det står att han var föraktad, övergiven av alla. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Han blev pinad, slagen och tuktad. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän. Han var beredd att dö och blev räknad som syndare. Han bad för syndarna. Och har du läst texterna under den här veckan eller hört dem den här senaste veckan eller minns dem utifrån tidigare läsningar, så känner du igen det som händer Jesus den där sista veckan under påskan. Och så säger den här texten någonting, inte bara om vad som händer med den lidande tjänaren, vad han går igenom, utan den säger också någonting om vad det innebär det han gör. Vad det har för betydelse, och betydelsen ligger i att den bär med sig Guds barmhärtighet rakt in för oss människor där vi befinner oss med våra liv. Gud griper in, och då står det så här i texten vi precis har läst, att det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, våra brott för våra synder, för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Han blev straffad för folkets brott. Han bar de många skuld. Så Gud griper in för att bära det som är tungt och svårt för oss, våra liv, med allt vad de innebär av smärta, lidande. Och så säger den här texten också någonting om oss människor, hur vi kan förhålla oss till Gud när vi anar det här budskapet. Gud som agerar, och vad det har för betydelse, att det där kan gå oss förbi. Texten säger, vem trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Vi kallar vilse som får, var och en tog sin egen väg. Vem ägnade hans öde en tanke? Gud gör någonting, Gud agerar, det har någon betydelse med sig, men betydelsen kan gå oss förbi om vi inte ger det uppmärksamhet. Och så slutar hela Jesaja-texten om att livet ska segra. Han ska få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. Det stannar inte vid korset, det fortsätter i en uppståndelse. Livet segrar över döden. Och Petrus och de första kristna kommer lyfta fram det här budskapet i Jesaja 53 och knyta det helt och hållet till Jesu liv och säga, här händer det Gud har lovat. Så här skriver Petrus brevet, det första Petrus brevet i kapitel 2. Han begick inte någon synd och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. Så där på korset säger evangelierna och det kristna budskapet att Gud sträcker ut sina armar och visar att Guds barmhärtighet är närvarande och för oss att ta emot. Vi kan springa in i hans armar och hans barmhärtighet sträcker sig in i alla de livsöden som dittills har levt på jorden. Det finns inget liv som inte ryms i Guds barmhärtighet. Vilka berättelser tänker du på när du tänker på Bibelns berättelser? Om hur Jesus visar Guds närvaro och ingripande i olika människors liv. Är det några särskilda såna här evangelietexter som träder fram för dig? Jesus sträcker ut sina armar för varje människa han har mött genom evangelierna. Kvinna med blödningar. En blindfödd. En föraktad kvinna som kastar sig för Jesu fötter. En ung man som är rik och går bedrövad bort för att han tror att hans liv inte kan ändras i mötet med Jesus. Nikodemus, en känd lärd man som söker upp Jesus sent en natt. Trots att han är så lärd och han inte greppat vem Gud är. En överväldigad Zacchaeus som möter Jesus som tullindrivare. Medveten om att han har roffat åt sig på andras bekostnad i sitt arbete. Och i mötet med Jesus får hela sitt liv förändrat. Börjar vända sin girighet till generositet. Två systrar som sörjer sin bror. En familj som sörjer sin dotter. Genom evangelierna möter vi människor och där på korset så omfamnas allt av Jesus. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Eller från de där sista dagarna, om du har läst de där kapitlerna som leder fram från att Jesus rider in i Jerusalem fram till korset. De människor han möter där, en änka som ger helhjärtat av det lilla hon har, några kopparslantar. En vän som bär på förräderi i sitt hjärta och uttalar orden, där är han, det är han. De som är närmast Jesus och har varit under många år som bråkar om vem som är viktigast i gänget. Petrus som lovar att följa Jesus vart den vägen leder, ända in i döden och sedan förnekar och flyr undan. Lärjungar som inte orkar hålla sig vakna och vaka när Jesus lider av ångest. Vakter som misshandlar, mäktiga som dömer orättfärdigt. Vakter som misshandlar, massorna som rasar av hån. En man som tvingas bära korset i Jesus ställe. En misshandlad Jesus. En Jesus som ber på korset, Fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. Mitt i förbrytarnas helvete som de som hänger bredvid honom så bjuder han in till himlen. Sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och vännerna, kvinnorna som står en bit bort och inte lämnar förrän allt är över. Det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Och så den här rörelsen som uppstår efter korset, efter uppståndelsen. Efter Jesu återvändande till himlen. Han bar inte bara det som dittills hade hänt. Han bar inte bara de människorna han hade mött. Han bar varje människa som därefter har levt. Han bär in i ditt och mitt liv. En Petrus som undrar, finns det en väg vidare för mig tillsammans med Jesus efter sin förnekelse och sitt svek? omsluten av Gud i upprättande samtal, i kärleksuttryck från Jesus själv. En lamman som tigger vid en port. En folkmassa som applåderar när diakonen stenas till döds. Vi läser om olika människors liv genom apostlärningarna. För varje människa dog Jesus. Hela vägen, fram till våra dagar, fram till det som är ditt och mitt liv. Där ryms allt det du ser i vår värld idag. På det korset ryms all den smärta som du och jag kan bära. Ondska, det vi själva känner oss delaktiga och bidragit med våra ord, handlingar, livsmönster. Det går inte vinnande ur det här, säger Gud. Jesus går vinnande ur. Där på korset öppnas en annan väg för varje människa som upplever att vi också är människor som går vilse. Som får våra liv söndertrasade. Som har vikit av, som kanske inte orkat hålla ut, som gett upp, tappat hoppet. Smärtan du bär och inte orkar bära längre, sjukdomen som du inte mäktar med, oron som rider dig om natten. Glädjen över att få delta i det där sällskapet av människor som vill leva för honom. Din trofasthet, din uthållighet. Allt det där ryms på det där korset. Din smärta, din skuld, din skam, din glädje. Så som våra liv är inte alltid som de skulle att vi vill att de ska vara. Men där spirar hoppet fram. Han som bär allt kommer oss till mötes. Och med Petrus brevets ord då. För att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdighet. För att vi skulle få liv och delta i Guds liv. Genom hans sår har vi blivit botade. Ni var som vilsegångna får. Men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. När du och jag har mött våran själs herde och vårdare. När vi har öppnat våra liv för honom. Kan vi leva trygga med den tillhörigheten. Vi får vara som Maria från Magdala. Som Johanna. Som Maria, Jakobs mor, när de kommer till graven. Kommer ihåg vem han var, vad han hade sagt. Sätter sin tro till det när de har hört änglarnas budskap. Dela med oss av det livet till andra, de som är oss närmast, deras vänner, när de rusar tillbaka och berättar för dem om vad de har sett och hört. Även om det möts av skeptiska blickar. De möter ju de andra lärjungarnas tanke om det här är bara kvinnors snack, tomt prat. Alltså vid den här tiden så räknas kvinnors vittnesbörd inte i det offentliga rummet i det israeliska samhället. De har värderat inte deras röst i rättegångar. Man värderar inte deras röst när det gäller det som verkligen gäller. Och de andra lärjungarna, männen, de tänker precis som övriga samhället tänker. Det där är bara kvinnors snack. Och de står kvar med sin berättelse, med sitt vittnesbörd om vad Gud har gjort. Och du och jag kan möta samma saker. Men säg inte att du är för ung eller för gammal eller för mycket kvinna eller för mycket man eller för mycket landskronit eller vad du nu kan komma på. För naiv eller vilka röster du kan höra om din bekännelse av Jesus. Fortsätt berätta, fortsätt dela, delta i det Gud är. Öppen för att han är närvarande. Var som Petrus som trots de förutfattade meningarna bestämmer sig för att springa och se för sig själv. Våga vara som honom, övervinn din rädsla, övervinn dina tvekande attityder. Ta det fram, utforska, undersök, ta emot, öppna dig.